Ja, välkomna till Delres råd. Vi sitter här i normal uppsättning. Jutta Siakus, Per-Erik Lönnfors och Ralf Friberg. Vi ska tala om hälsovårdsreformen och om president Trump i motvind. Men först kanske några ord om det allra färskaste, nämligen det estniska valet. Och jag vänder mig väl till den närmast sörjande Jutta med insikt i hur det har gått i hennes forna hemland, kan jag tänka.
No, jag är nu inte sörjande. Jag är så där mitt i, jag väntar mig en lite annorlunda resultat. Precis som esterna själv väntar. De trodde att mittenpartiet, inte Centerpartiet utan mittenpartiet med premiärminister Jyri Ratas skulle vara vinnaren. Men nej, det var det inte, utan det här reformpartiet vann. Alltså det motsvarar ungefär samlingspartiet i Finland. Så att man har gått höger över. Socialdemokraterna har fått jättedålig press.
10%.
Efter Edgar Savisaar som var...
Savisaar var i
var
mitten.
Inte sosse.
Ja, han var i mitten, jo, men han var borta. Men att det roliga var att de ser fram emot en kvinnlig statsminister, Kaija Kallas, som är dotter till min goda vän Siim Kallas, som var en mycket bra premiärminister i tiderna och också EU-parlamentariker. Så att om hon är lika klok som pappan, så gratulis, säger jag. Och jag är överraskad över det här resultatet, att det går så småningom till höger och att tyvärr också de här populistpartierna vinner. EKR Ekre är också en sån här mycket populistisk grej i ytterhögern. Den har gått jättefint framåt. Det är ungefär som den där, de här sannfinländarnas jytky i tiderna. Det är ungefär samma sak har hänt i Estland.
Men är den där partikartan, när du berättar om den, så är den likadan som i Finland, eller är inte partikartan i Estland lite annorlunda helt och hållet?
Den påminner nog ganska mycket om sannfinländarna.
Socialdemokraterna är ju mycket mindre än i Finland. Att de, av de här, vad är det nu, fem partier som kom in, så det ligger de sist med ungefär 10%.
Och de, 10,8.
De tvivlar på EU. Det är lite det här äckre mot EU, eller åtminstone ska de rafistulera EU och allt med ett sånt här, men att det förvånar mig att man går så mycket åt höger. Men det är ju en trend i hela Europa, så hur det ser ut i alla länder i Europa.
Blir det en lätt regeringsbildning?
Jag tror att det blir väldigt lätt.
Jaha.
Men att varken det här mittenpartiet eller reformpartiet vill gå ihop med Ekre i regeringen. Precis som i Sverige, precis som i Finland. Och det var någon, jag tror att i Estlands Radio var det någon som sa att det kan bli lika svårt att bilda en regering som det var i Sverige. Men det tror jag inte. Jag tror nog att mitten och reformpartiet kan bilda regering med något litet parti.
Det som jag hörde var ett sånt tips om att det blir reformpartiet, Socialdemokraterna och det här i samma, eller vad det heter.
Jo.
Det är möjligt. Och att eller mittenpartiet då skulle vara utanför. Och
mitten
och
reformpartiet har väldigt svårt att komma överens. De har så olika program, så det är nog väldigt svårt att bilda regeringen.
Skatte- och språkfrågor. Jo,
det verkar ju också som om Savisaar, som har varit en stark personlighet i estnisk politik, på något vis har hamnat lite mera i bakgrunden efter det här valet.
Han är så sjuk dessutom, måste jag säga. Och Savisaar var bra på det sättet att han tog väldigt mycket ryska röster. Men det tog också mittenpartiet mycket ryska röster.
Mittenpartiet och Savisaar är ju samma sak.
Jo, men nuvarande mittenpartiet tog också ryska röster. Och det är ju väldigt bra. För de ser ju annars på rysk television och rysk radio och allt sånt där. Så det är jättebra att de liksom röstar sen i Estland.
Och de blir integrerade. De har ju inte varit, ryssarna har ju inte varit integrerade.
Nej.
Men nu kan de bli det.
Ja, det är mycket möjligt.
Nu måste jag nu kanske påpeka att de ryska väljarna inte var speciellt ivriga att gå till valurorna. Det var kring 50% bara.
Ja, men ungdomen är intresserad. De här äldre ryssarna,
de
förstår.
Lite på var de bor. Alltså.
Jo, och den förstår man, de här äldre ryssarna. De trodde att de kom till Estland som befriare. Och plötsligt är de ockupanter, så de är ganska bittra. Och de röstar nog gärna på Savisaar om de röstar överhuvudtaget. Men Geo har nog rätt att det här valdeltagandet från ryssarnas sida.
Jag ska hålla lite med Peja. Det är ju ändå ett första tecken på ursäkta, på integration, att ryssarna liksom på något vis börjar lite mer engagera sig i estniskt samhällsliv.
Det är ju andra generationen eller tredje.
Det är de unga. Och till närvaro.
Som sagt, fortfarande ganska mycket på var du bor. Alltså, du har ju en väldigt stor koncentration av ryska medborgare, ryssar, rysktalande i östra Estland.
Men åk till Narva.
Narva är nästan helt,
helt rysk. Men jag träffar ungdomar i Narva som säger att vi vill inte till Ryssland, vi vill bli i Estland. Vi lär oss estniska och vi ska jobba här.
Mm-hmm. Sen är det väl så att valresultatet saknar betydelse för relationerna mellan Finland och Estland. Det är bra och det kommer väl att fortsätta att vara utmärkt.
Ja. Det är ett utmärkt förhållande mellan Finland.
Men man kan väl ännu kanske, om vi talar om den här ryska integrationen, säga att den har gått mycket bättre i Estland än till exempel i Lettland.
Absolut,
där det är enorma svårigheter.
Men där är en så stor majoritet. Ja, alltså, det är ju inte en stor majoritet i Estland. Det är många, men inte en stor majoritet. Jag tycker det är i Lettland.
Någon majoritet är det ju inte någon del av Lettlanden.
En rysk borgmästare i Reval.
Okej, det där vi ska gå över till det som vi egentligen har tänkt tala om och börja med hälsovårdsreformen och dess krampaktiga slutspurt i riksdagen. Det verkar ju som om regeringen till alla pris nu skulle vilja få igenom den här kosta vad det kosta vill. Och här är då olika har sett då under, dels så kommer man då väl tydligen att förlänga den här plenarsessionen då och ha dessutom extra möte med olika utskott. Men dels har jag ju sett lite sådana här oegentligheter i socialutskottet, så gick det ju på det viset att man beslöt efter ett slags kupp från Hanna-Kaisa Häkkinens sida. Hon är ju vice ordförande centerpartist, att man inte längre skulle höra nya sakkunniga om de här grundlagsproblemen. Vad tycker våra före detta riksdagsmän? Har ni varit med om något sånt här under er tid i riksdagen?
Jag tänkte just vädja till Jutta här. För att när jag fick höra om den här kuppen, som jag skulle kalla nästan gangsterparlamentarism, så slog det mig genast att det här är inte sån parlamentarism som vi har haft i Finlands riksdag. Att det här är på sätt och vis otillständigt och till och med någon form av svek. Det här var min instinkta reaktion. Hur var det med dig?
Jag är helt enig med dig. Jag tycker att det var skandalöst att medan ordföranden måste gå bort på 12 minuter så kommer den här Centerpartiets vice ordförande och gör en kupp där. Och nu kan man säga, precis som man sa på vår tid, kommer du ihåg Ralf, man sa ju alltid kepu petta aina. Kepu lurar alltid och här är samma sak. Kepu lurar helt enkelt hela
saken. Men också, jag hörde på Sanna Marin då i en diskussion och jag tyckte att hon avslöjade...
Sanna Marin är alltså vice ordförande för Socialdemokraterna.
Just det. Och jag tyckte att hon då kom in på en substansfråga. Alltså det här var ju en procedurfråga som ni talar om.
Och jag skulle gärna etikettsbrott.
Och jag skulle gärna fråga er om det kommer att få några politiska följder, men det kan ni tala om senare. Men Sanna Marin påpekar ju att det här var också sakligt fel. Eftersom regeringen... på grundlagsutskottets begäran hade kommit med en nyskrivning. Och då måste ju den nyskrivningen också behandlas av experter. Så man får ju, man måste
precis,
ju ha de där experterna. Det är en ny lagtext, det ska ha en ny behandling. Så det var också sakligt fel att utesluta experter. Men vad säger ni om det här, att kommer det att få politiska följder för Centerpartiet?
Säkert kommer det att få följder. Och som jag sa, kepu petta aina, det var en sån här slogan som man alltid sa i riksdagen. Och det kommer att fortsätta. Och jag tycker att det var ett fult trick. Och jag tycker som Ralf sa, att det hör inte hemma i vår demokrati och vår parlamentarism. Det var verkligen ett stort intram.
Vilka följder tror ni att det blir nu? Liksom? Det ska ju, om jag har förstått rätt, så ska grundlagsutskottet har väl suttit redan en gång nu på morgonen och ska väl sammanträda igen på nytt på eftermiddagen. Och då ska man med de experter som man nu då enligt de här besluten kan så att säga utnyttja försöka reda ut om den här regeringens skrivning nu uppfyller grundlagens krav. Vad tror ni att det här kommer att leda till?
Att, nu är det ju så att graden av det här etikettsbrottet demonstreras ju av att talmannen Risikko, som då är högerpartist, så ser anledning att ge en anmärkning åt viceordföranden. Och det är ett ganska tungt vapen i våra förhållanden. Jag tror att sen efter valen, när utskottet ska besättas på nytt, så kommer varken Heikkinen eller Krista Kiuru att finnas med i den besättningen. De har bägge gjort sig bort sig också. Om Kiuru hade en legal orsak att vara borta, nämligen talmanskonferensens möte. Och det är viktigt för alla utskottsordförande.
Och det måste man ju ta hänsyn till. Att absolut. Hon måste ju vara på talmanskonferensen. Inte kan hon sitta kvar. Och då gör de en kupp bakom hennes rygg. Jag tycker precis som ni andra att varken Krista Kiuru eller den här centerpartisten kommer in i nästa
utskott.
Anna-Kaisa Heikkinen. Om de blir omvalda, vi får nu se. Jag tycker att båda har trampat i klaveret hela tiden.
Mm. Hur det kommer att gå med så, det är ju svårt att säga. Och jag kan inte analysera det på samma sätt som ni. Men Sipilä, statsministern, förefaller ju att vara desperat.
Ja.
Och i en sån situation, när det finns en sån här desperation och en väldigt brådska, så det, så här allmänt taget så bådar det inte gott. Men jag satt här några timmar och väntade på att få min axel röntgad, och då funderade jag på den här hela sotte, alltså från början. Och jag kom till den här enkla slutsatsen att grundfel är att man har börjat från fel ända. Det vill säga, man har inte börjat med problemet och undersöka det, utan man har börjat med lösningen. Alltså landskapsreformen för Centerpartiet och valfriheten. Istället för att börja nerifrån, så är det klassiska fel att man börjar uppifrån och går ner. Det är som Bembölebonningarna. Bembölebona, alltså när de ska bygga ett hus, så bygger de först taket och sen huset. Så att allt har gått fel. Och det här, och då när de har
kommit... Hur det nu gick till.
Jo.
Sen var det ju
en lyftkranen
ljus i säck också.
Ja. Men det där, och det här har lett då till det att man har gjort de här överenskommelserna utan några detaljer. Och sen har man gått neråt i beslutsprocessen. Och sen har man stött på de här djävulen som kommer i detaljen.
Som och djävulen är detaljerna, ja.
Och grundlagsutskottet är liksom djävulen i det här spelet. Så därför anser jag att det har gått åt fel håll från början, det här. Och fel metodik, och det liknar Trump. Trump går också uppifrån ner, och det är också fel.
Det där, dessutom, det här processen har pågått nu så länge att de här två motpolerna, alltså valfrihet och landskap, de framstår som så naket maktpolitiska strävanden.
Men det är det ju.
Att det är redan ganska långt från den ideologi där man ser att patienten eller klienten ska vara liksom i fokus för det vad man gör. Det här är riktigt, som Jutta skulle kunna komma ihåg också från riksdagen, sulle-mulle-politik.
Just det. Och det här är precis som du säger, sulle-mulle-politik. Det är två starka partier, FD-starka partier, Centerpartiet och Kokoomus, som har gjort upp, precis som Peje säger, uppifrån landskap och valfrihet utan att analysera. Herregud, de har hållit på i 14 år och förberett det här. Mm. Vad ska väljarna säga? Kommer ni aldrig till
ett... Om ni försöker... Ja. Tänka på hurdana valdebatter kommer vi att ha.
Kommer de
att få sig mycket kring öronen?
Jag tror att de får sig mycket kring öronen. Just att de inte kan fatta beslut, att man håller på i 14 år och förbereder en lag som borde ha gjorts för länge sedan. Men som Peje säger, man börjar uppifrån som Bembeleborna och går neråt. Det är ju klart att det stöter sen på sten. Det går ju inte igenom. Och jag tror ju inte att så det går igenom förrän den här riksdagen är
slut. På basen av den här tidigare, alltså ytliga analysen, så tror och hoppas jag också att den inte går igenom, utan att nästa regering får börja då från rätt ända, så att säga. Men jag tror inte att det alternativet är så katastrofalt som det där, de här Centerpartiet och Samlingspartiet utmålade, utan jag tror att på basis igen på mina observationer som patient, så tror jag att det händer hela tiden inom vårdsektorsaker. Så att de fick nu till exempel från Hartmann-kliniken, så fick de direkt min röntgenbild per e-post till min hälsostation. Och sådana små reformer pågår nog hela tiden utan dessa stora ingrepp.
Ja. Sen är det ju tveksamt om så att det ens har majoritet i riksdagen längre. Jag skulle säga nej, att det går inte att uppbåda en majoritet, och dessutom om den här processen...
Alltså nu ännu under den sittande riksdagen.
Ännu under den sittande riksdagen. Mm. Och man kan också säga att efter valet så kommer ju någon dera kontrahenten, Kepu eller Kokoomus, inte att vara i regeringen om man tittar på Gallup som den ser ut idag.
Och jag tror också.
I valdebatterna kommer ju Kokoomus att uppleva att valfriheten blir en black om foten, av den anledningen att det hela tiden nu uppstår situationer där vården måste stängas. Mm. Och det är ju alla privata som har stängts hittills. Mm. Och jag vet inte sen om Kepu orkar förfäkta landskapsmodellen framgångsrikt i valdebatterna. De kommer nog att försöka det. Men de kommer att hela tiden, de här två stora partierna, att mötas av oppositionens kritik, att titta hur det ser ut.
Precis,
i vårdhemmen idag.
Ja.
Det var en bra poäng. Hur många röster hänger det på nu?
Det är mycket lite.
Det hänger på en eller två röster.
Just det.
Det beror lite på hur de här sannfinländarna nu...
Ja, och sen har ju...
Eller de blå, alltså.
Jallis Harkimo har ju gått bort, och hon, den här Lehtomäki, eller vad hon heter. Vad säger du? Hon kommer Lepomäki. Hon kommer inte att rösta för Sote. Mm. Så att det är nog en mycket, mycket skör och liten majoritet. Och någon hoppar ännu av, och så är det färdigt.
Jag tror ändå jag ska komma med någon sån här lite, ska säga, försök till mer kyligt tänkande när det gäller just dels valdebatterna. Jag tror inte att de kommer sen att vara så hemskt hetska kring just den här frågan. För ett av de här partierna som har haft sina fingrar med i soppan kommer ändå att sitta i nästa regering. Och det tror inte att det kan, det är säkert inte taktiskt så väldigt klokt att liksom skälla på varandra där. Utan man kommer väl att hålla den här nu lite nere och sen... Man vet ju att man måste ändå fortsätta med den här reformen, och ganska långt utgående från det som redan är gjort. Men och jag tror att det kommer att finnas kanske överraskande mycket konstruktiva samtal kring
men
det här.
Men valtemat kommer nog säkert att vara åldringsvården, oberoende om
satt det
kommer
en annan sak.
Den kommer upp, och då kan
liksom
man...
också barnens dagvård kommer säkert också.
Men då
också
kan man också skylla på Sote naturligtvis, och socialutskottet och allt sånt där. Mm. Så det kommer nog upp som ett stort tema. Men
åldringsvårdens problematik tror jag ändå är annorlunda. Att där är ju liksom kommunernas hantering av de här frågorna är ju central. Alltså att man sparar in då helt enkelt. I och för sig så staten har ju för länge sedan...
Vad säger ni om det då? Om de här då som kan förlora på den här diskussionen om åldringsvården och så vidare, om de gör en undanglidande manöver, det vill säga tar upp något annat, eller försöker ta upp en annat valtema, och där är den här miljöfrågan.
Jo.
I synnerhet bland de unga finländarna, så tycker jag att den har varit mycket stark, och det kan svänga det här tema för
men
valet.
Men finns det något parti som kommer att motsätta sig de här miljöfrågorna?
Sannfinländarna!
Ja, men därför är miljöfrågan en sån där bra fråga.
Geo Sannfinländarna! Sannfinländarna motsätter sig redan.
Åldringsfrågan är på det viset viktig och bär långt, därför att den angår konkret så många människor som är anhöriga. Mm. Och medan då miljöfrågan är betydligt mer abstrakt och inte liksom har samma intensitet. Det är oundvikligt att åldringsfrågan står i fokus. Jag kan inte förstå någonting annat, och om inte annat så kommer oppositionen att hålla fram
men,
det.
Men kommer säkert att vara
jag tror att miljöfrågan kommer att intressera väldigt lite, vad ska vi säga, medelålders och äldre människor. Det är ungdomarna som är jättebra i den här frågan. Ja. Men vem hör på ungdomarna? Nu har vi ju den där underbara rikssvenska flickan, 15-16 år gammal, Greta Thunberg. Hon har varit jättebra. Hon är liksom, hon åker till FN och talar där. Så därför är alla ungdomar, men medelålders och äldre människor, totalt ointresserade. Och när Geo frågar vilket parti är emot miljöfrågan, det är Sannfinländarna. ledarna. Jo. De har direkt sagt att de är som Trump, totalt ointresserade av miljö och luftförorening.
Ja, jag tror ändå.
Ja, de är ointresserade av det sätt som Finland sköter den. Liksom,
Överhuvudtaget. Ja, de tycker inte att det är intressant. Men det är en annan
sak. Jag tror ändå att miljöfrågan är på uppsegling. Om det inte slår igenom nu i det här riksdagsvalet så kommer det att slå i nästa. För när de här ungdomarna, det är en så stark kraft i deras åsikter om miljön.
Rent konkret så kommer ju miljöfrågan upp på det viset att vi måste börja diskutera gruvlagen. För där är också en stark allmän opinion för att Finland måste få liksom lite mer nytta av våra naturtillgångar. Och med gruvlagen så kommer miljön. Titta på Terrafame.
Precis, ja.
Ska vi gå över till president Donald Trumps resa till Hanoi?
Aj, aj. Damaskus.
Eller
någon annan. Han försöker visa sig bildad.
Nej, men till Canossa. Nej.
Men varje fall, vad tycker ni att han fick ut av det här?
Ingenting fick han ut av det. För att om någon trodde att de här nordkoreanerna skulle ge efter med en tumme, så hade de nog fel. Och det trodde väl Trump, att han med sin så kallade charm och sin intuition, som han alltid liksom stöder sig på, att han skulle få den här Kim Il, vad han nu heter, Jong-un, att han skulle ge efter. Och inte en sekund, inte en centimeter gav han efter. Så han fick ingenting ut, och det var jättenålott för honom. Och skulle han ha vunnit där, så skulle, eller fått någonting ut av det, så skulle det ha varit illa för hans väljare.
Ja, samma åsikt. Nordkorea kommer ju inte att ge upp sitt
kärnvapen.
Sitt enda trumfkort, kan just man säga. Det vill säga kärnvapnen, för att det är ju deras, det som de har i bakfickan alltid. Men man kan också, den här resan avslöjar ju alla de diplomatiska fel som Trump har, alltså den första sån här novisen i utrikesministeriet. Så innan han får sin första attachéväska, så skulle han kunna påka på 5-6 fel i den här diplomatiska metoden. Ja. Du kan räkna upp dem, Ralf, om du vill.
Nej, men jag tänkte bara säga att Trump borde fråga Finland hur man ska förhandla med nordkoreanerna. Vi försökte få betalt för en pappersmaskin på 60-talet, och självaste Taneli Kekkonen var i Pyongyang flera gånger, och vi fick inte en revisa.
Men Trump lyssnar ju inte ens på sina egna rådgivare. Så fort de har en annan åsikt än Trump, så åker de ut. Och ni ser ju, den ena efter den andra får sparken. Och nu har han haft ett möte, jag minns inte mera var det var, ett stort möte. Och han har betett sig så att jag kan liksom inte föreställa mig att en president i en sån här stor kontinent kan uttala sig på det sättet. Han talar som en buse, han talar om bullshit.
Ja, men det där, om vi nu tänka på vad du säger, och sen å andra sidan noterar att det att han nu uppträder så här nu tycks ha ganska liten inverkan på hans popularitet. Så det där, hur ser ni utvecklingen för USA med en sån här, vad ska jag säga, när man glömmer allt vad så att säga en normal politik egentligen brukar gå ut på?
Och det finns inte mer normal politik i Amerika med Trump.
Jag skulle bara påpeka ytterligare här att om Trump fälls, så kommer det att bero inte på politik utan på juridik, om det ska ske före nästa presidentval. Den saken är ganska klar. Tills vidare har ju republikanerna bildat ett slags vagnborg omkring honom.
Ja.
Men det är nog möjligt att den vagnborgen spricker när oppositionsindianerna slår som värst till.
Men det värsta är ju också att diplomatin är försvunnen. Precis som vår president Niinistö sa, att det är slut med diplomatin i världen.
Ja, Niinistö sa ju det på sätt och vis. Jag tycker det är oerhört oroväckande.
Nej, en fråga bara.
Nej, bara tänka på att om han blir återvald, vilket fortfarande
är möjligt.
Kanske ställa först den andra frågan. Vad tror ni att den här Michael Cohens uppträdande inför kongressen, där han då på alla upptänkliga sätt visar vilken slags person Trump är. Att har det någon betydelse för framtiden eller inte, är det nu bara inte, en av många sådana här
inte
grejer?
Inte för republikanerna. Alltså, som ni säger så han har ju en sån här trygghetsfaktor omkring sig, Trump. Och hans väljare tycker om att han skäller på alla. Men jag skulle inte heller lita så hemskt mycket på hans forna medarbetare som numera vänt kappan med vinden. Jag väntar mest på den här Müllerska resultatet.
Ja. Det här Cohens uppträdande och det här Twitter-politiken så det tar ju varje mottagare tar emot det enligt sina egna uppfattningar. Precis. Och värderingar och fördomar. Så att det ändrar inte den här polariseringen som man har, det tror jag inte. Och det allmänt taget så det har ju gått redan mer än 2 år av Trumps presidentskap och det som är väderleken att den bästa spådomen att det fortsätter likadant. Och det som du nämnde om Müllers utredning så det lär inte komma något, de senaste rapporterna att det kommer inte att komma något avgörande saker därifrån. Nej. så att vi får den här juridiska möjligheten att Trump skulle fällas är ganska liten och den här nästa presidentval det kan man ju inte alls uttala sig om, men det är möjligt att det där Trump kan bli återvald. Och det igen när Jutta talar om diplomati. Så det här Trumps helt inortodoxa och oriktiga och improduktiva sätt att bedriva politik, diplomati, har ju smittat av sig i hela världen.
Precis.
Så att om Trump blir återvald så är det inte något gott tecken för hur man ska lösa världens problem heller.
Det är grönt ljus för hans otäcka metoder.
Som europeisk åskådare så blev jag ju lite chockad av att lyssna till Cohens vittnesbörd inför kongressen. Men jag tror att läget är annorlunda i Amerika. Mitt intryck är att advokater till exempel inte är särskilt högt uppskattade. Man säger att de har alltid en hand i ficka, men det är inte deras egen.
Mm. Det är
om vi nu tar det här, den här europeiska synvinkeln och lite bygger ut på de här relationerna mellan USA och Europa och på det här då, ska vi säga, diplomatins konkurs. Alltså om det nu fortsätter så här, vad ser ni, hurdan framtid har relationerna mellan Europa och USA?
Dålig.
Den är redan dålig. Jag menar, de påverkas ju till exempel många länder i Europa, EU-länder, är påverkade av Trumps politik. De är mot EU eller åtminstone känner de sig.
Ja, blir vi likadana. Jag menar, ta nu Ungern och Polen och så
precis,
vidare.
Och det är ytterhögerns populister som vinner där också. Och man kan ju inte säga annat om Trump än att han är en populist. Och det smittar sig på, vad heter han, i Ungern och i Polen och alla dessa länder. Och EU ska ju vara liksom fredens gryta, eller där freden bestäms. Och nu försöker de påverka EU, att det går illa för EU, både Trump och andra länder.
Mm. Vi kan inte heller göra uppräkningen utan Kina längre.
Absolut. Kina är väldigt viktigt.
Keterum känse, för övrigt anser jag.
Ja, precis. Cartaginem esse de lendam. Bör Cartago förstöras.
Ja, Kina kan inte förstöras.
Hur ser ni nu hela den här soppan? Alltså, Kina är ju, tos ju in nu att det där. Om vi
tos in, vad menar du?
Tos in i samtalet.
Samtalet.
I vårt samtal.
Ja, i vårt samtal. Okay. Att det där med USA och Europa på olika spår, vad blir då? Är det då liksom fritt fram för Kina?
Kinas roll växer hela tiden i betydelse. Och det är så förbannat, ursäkta jag svår, det är så rysligt skickliga, också deras ledare och kommunistpartiet. De vinner mark hela tiden. Och jag tror att européerna också börjar se mer positivt på Kina än vad de har sett hittills på Amerika.
Ja, på Kinas pengar.
Och kineserna har ju ett eget krim som de ska ta. Nämligen Taiwan.
Ja, just det. Jo.
No, Kina är ju då, alltså, man, i varje diskussion så måste man nämna också Kina. För att Kinas precis roll i världen har blivit så stor. Och det är ju en helt ny samhällsordning kan man säga, som de har. Och det är faktiskt ordning, för att den styrs uppifrån. Men där ligger samma faror som vi sa tidigare om att styra uppifrån. Det är ju en demokratifråga. Demokratin är ju så där alldeles enkelt uttryckt. Den går ju nerifrån uppåt, det vill säga vår grundlag säger att makten kommer från folket. Och det är ju tvärtom.
Det kan man ju säga, jo.
Det står i grundlagen, sa jag.
Kina visar ju att man kan ha en blomstrande ekonomi utan demokrati.
Jo, och det är det som är det underliga. Det är konstigt, men jag tror nog att Kina kommer att, på grund av den här saken, kommer nog att få sina problem också.
Kan ni alltså förklara vad en marknadskommunism är, det som härskar nu i Kina? Alltså man har marknadsliberala åsikter och ändå är kommunistpartiet det starkaste som bestämmer allt. Och den vanliga människan har ingenting att säga till om.
Men Jutta, det finns fri företagsamhet i Kina.
Jo, det finns till en viss grad.
Men det här är ju en sådan paradox att det är en privat företagsamhet där företagen ägs av staten.
Just det. Alltså det är så underligt.
Det är helt underligt. Och de som har statens förtroende liknar lite det här Rysslands oligarker.
Precis.
Att de som har maktens förtroende, de får vara privata.
De får vara privata.
Men om vi nu ser lite så här globalt på det här, så som om då Europa och USA så att säga haltar framåt här i den här globala, vad ska jag säga, utvecklingen, så det finns ju alla möjligheter att vi kommer att se någon form av allians mellan Ryssland och Kina också, när det där,
det
när Ryssland
inte
är så att säga ostrakiserat av väst.
Nej, hör du, det tror jag nog inte. Ja, Putin-gänget skulle aldrig gå på EM.
Jag håller lite med Jutta här. Det finns en klassisk inneboende konflikt i relationen, precis, mellan Ryssland och Kina. Den blev konkret på 70-talet med Ussuri-incidenterna. Men den finns fortfarande där.
Det finns ju Putin ekonomiska skäl för dem att samarbeta.
Putin sitter inte heller starkt. Märkte ni att han har väldigt svårt med ekonomin just nu, Putin. Ja. Så att han är också så där på ett gungfly. Man vet inte
riktigt. Nu kan vi återgå till det här temat. Modernisering, som man alltid har försökt modernisera Ryssland, och frågan är, ska det moderniseras nerifrån eller uppifrån? Jag återkommer. Och det har alltid försökt moderniseras uppifrån. Den enda som försökte nerifrån var Gorbachev.
Och
det gick inte så bra. Men den här, den är nog spännande, den här liksom stor politiska situationen som Geo säger, och där har vi det. Vi har talat tidigare om Thukydides-fällan. Det gäller alltså det att Sparta och Aten i forna tiden, när en makt är på väg uppåt starkt och en annan makt är på väg neråt starkt, så då blir det konvulsioner och problem. Men jag tror inte att Kina behöver Ryssland. Bara som en liten...
Men Ryssland behöver ju Kina så länge som väst liksom förhåller sig till Ryssland på det sätt som man nu gör. För det är ju en av orsakerna till att det går dåligt i Ryssland. Den andra orsaken är ju korruptionen på högsta nivå.
Den har alltid funnits i Ryssland och kommer alltid att förbli.
Vi har döda själar, som det så vackert heter. Men Stilla havet är ju en teater där USA nu försöker faktiskt utöka sitt spelrum, samtidigt som landets asiatiska allierade, Sydkorea och Japan, är väldigt oroade över utvecklingen, i synnerhet när Trump inte till exempel har konsulterat dessa allierade. Det kom som en överraskning för Seoul. Att amerikanerna inställde till exempel den senaste omfattande militärmanövern.
Ja, precis.
Okej, det går som det går, som man brukar säga i sådana här situationer.
Sic transit gloria mundi.
Ja, till exempel. Vi tackar för intresse. Delresråd återkommer igen om 2 veckor.